Röster.
Dagens programledare är Kiki och Tony.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till dagens fontänbubbel den 7 november som sänds från Lunds fontänhus. Det är Kiki och Tony som leder er genom programmet. Hur mår du idag, Tony?
Ja, tack, det är bra. Soligt väder idag och katten är bra och allt annat är bra.
Okej, okay, det var ju coolt. Så idag ska det ju handla om vårda nära och kära bland annat. När någon nära blir svårt sjuk. Om att orka själsligt, för det är i alla fall på mig. Har du någon erfarenhet av att någon du bryr dig mycket om har blivit svårt sjuk, Tony?
Ja, inte direkt så där, men en annan form av medberoende är ju när man själv är sjuk och någon i ens närhet mår dåligt för att jag mår sjuk och tassar på tå för min skull och sånt. Det är ju medberoende som de har. Sen finns det ju medberoende i andra former med en människa som är fast i några alkohol och drogproblem. Eller ett förhållande som man inte mår bra i. Kan också vara medberoende i det.
Mm. Okej, okay, men då ska vi ta en låt, va?
Vi kan köra en låt nu, ja. Feeling high and tired. Ja, det var Crucifier med Desert Session. Vi snackar lite om medberoende. Vi har ju alla erfarenheter av det kanske. Det är lite olika erfarenheter. Alkohol är många som jag har hört som har växt upp med i hemmet. Men ett medberoende är ju det här att... Att ta hand om sjuka människor, det kan man må dåligt av och man kan må bra av att ta hand om andra. Kiki, du har lite erfarenhet av det där med att ta hand om folk.
Ja, jag kan väl säga att jag är där när det behövs så att säga då. Det är min bästa vän då som har drabbats av stroke. Han klarar inte längre av att göra saker själv så att han har hemtjänst. Och det gör ju mig så jätteont att se honom på det här sättet. Och han har ledsagare 2 dagar i veckan. 3 timmar per gång. Och då hänger jag ju med såklart för att jag tycker det är min rätt att göra det. Och Ulf Fiska då tycker ju också att det är jättekul att jag är med. Och sen följer jag ju ofta med honom hem och han sitter i rullstol och vi tittar på tv och pratar. Men så är det att jag är svårt att höra vad han säger, va. Så att jag försöker ju förstå så gott jag kan. Och jag tappar bort mig. Tony.
Ja, men det, sånt är ju jättejobbigt. Jag ställer ju frågan då, hur orkar du? För det måste vara jättejobbigt för dig också ju.
Ja, det är ju jättejobbigt för att jag har gråtit många gånger liksom när jag går därifrån och ser då när det här ska gå och lägga sig. Han lägger sig 5 på eftermiddagen då, va? Så att då lyfter de upp honom i en sån här sele liksom. Man kan inte göra någonting själv. Va?
Men du måste ju orka med. Alltså, hjälper du honom för din egen skull? Att du ska vara bra eller du hjälper för hans skull? Eller?
Jag vill ju vara där för hans skull faktiskt.
Men Du får ju inte glömma bort dig själv i ett sånt läge.
Nej, jag har ju
för att
redan.
Du har ju lite problem med, alltså man är känsligare när man har psykisk
ohälsa. Ja, precis. Sen så har jag ju då planer på att bli ledsagare en gång i veckan också. Så jag får ta det väldigt försiktigt alltså. Det är sant.
Ja. Jag har ju lite erfarenhet av det här också med mina barn. När jag mådde dåligt, jag ville inte berätta för mina barn hur jag mådde för att jag skulle inte lasta dem med sådana problem. Och det är klart de undrar ju, de säger ju på mig att jag inte mådde bra. Men nu när mina barn är vuxna så har jag pratat speciellt med min dotter om att hon tyckte att jag gjorde fel. Hon tycker att jag skulle ha berättat. Men det är ju ur hennes perspektiv just nu som hon tänker på det. Men hon kände sig liksom sådär att hon visste inte vad det var frågan om. Som hon ville ha vetat. Ja, det är en väldigt svår gränsdragning vad man ska göra och inte göra. När man är pappa eller mamma så vill man ju vara en stark förälder och inte lasta massa bekymmer på barnen. Och det är sådana här saker som ni kan fundera på nu. Och som, tänkte vi skulle ha lite öppen mic efter nästa låt, va?
Ja, precis, ja.
Ja, då kör vi en låt då.
Det här var lite romans då för min bästa vän. Slava, Katrin, Sambel och Jokte Dojren och sånt.
Jokte Doj. Jag vet inte om det är romanskt eller bulgariskt. Men ja, oavsett vilket. Alltså, det är inte skånska, det har jag koll på i alla fall.
Ja, precis. Ja.
Det kan vara småländska också, jag vet inte. Men vi snackar om det här med medberoende. Jag tänkte du hade någonting mer som du hade förberett här.
Ja, just det. Jo, det är ju det här då. Allt är ju så dubbelt. Alltså det är svårt att träffa honom. Men samtidigt så blir han ju glad och skiner upp när jag är där. Och han skrattar så gott när jag skojar med honom. Då kommer gamla Ulven Pulven fram. Men det är dock tyvärr inte. Det är kortvarigt och så sjunker han in i en sån här malande om saker och ting och han glömmer ord och upprepar saker flera gånger. Så att om jag bara hade haft en helande kraft så hade han kommit tillbaka igen.
Ja, det är spännande att höra sån här historier för det är ju människor, vanliga människor som drabbas som sånt här och det drabbar ju minne, det drabbar ju rörelseförmåga och allt möjligt. Vi tar en paus i den historien så fortsätter vi lite senare.
Precis.
Så kör vi igång med öppen mic. Vi har redan en laddad uppe här.
Hejsan, jag heter Roger. När jag tänker på dig Kiki så tror jag att du är... Jag tror på sann altruism. Mm. Jag tror att du är altruistisk. Va? Men jag kan inte veta. Men jag vet att det finns någonting som sann altruism. Därför att det kan man veta för att det finns soldater i krig som offrar sig för sina kamrater.
Mm.
De dödar inte bara utan de kan offra sig själva.
Ja, det är sant. Det har jag gjort. Alltså. Mm.
Så det var egentligen bara det jag ville säga. Att jag tror på sann altruism.
Mm.
Men har ni några frågor?
Tror du att den är allmän? Det här, nej, det är inte alla som hjälper för andra, utan en del hjälper för sin egen skull.
Visst, det finns ju bevisat också att människan är de lär sig som barn då att ge och ta, den här ge och ta-leken. Mm. Och det måste ju tyda på någonting, va?
Ja.
Så att det finns ju också en viss form av vad ska man säga,
självuppfyllande av att kunna ge.
Ja, det kan, jag tror, men jag tror samtidigt på sann altruism. Det finns sanna altruister.
Jag tänker på när man ger till barnen, alltså julklappar till exempel. Sånt. Jag kan tycka själv att det är roligare att ge dem än att få själv.
Det gör jag också. Jag tyckte alltid det var, jag förstod inte de vuxna när jag var liten. Hur kan de tycka det är roligare att ge? Det är så mycket roligare att få.
Ja, visst.
Men nu tycker jag inte så länge. Nu ger jag till mina systerbarn och jag tycker om det. Liksom, det är skoj.
Mm. Ja, tack så mycket Roger. Ja. Vi har en till här. Hejsan, välkommen upp.
Hejsan. Ja, det är Martin här. Jo, om man ska hjälpa någon som inte mår bra så är det väldigt viktigt att man är en förebild och att man kan se och känner den som är sjuk så att man kan hjälpa till på bästa sätt. Om man inte mår bra så är det väldigt viktigt att det ger någonting att vara tillsammans med dem som hjälper en. Ja.
Det är ju så att när man inte mår bra, alltså rent psykiskt med depression, det är ju väldigt svårt att förklara för någon hur det känns att ha depression.
Ja.
Och visst, man känner människan väldigt bra, men har man inte själv haft depression så är det inte så lätt att förstå hur det känns.
Nej, har man inte själv varit sjuk så är det svårt att sätta sig in.
Ja. Det är ungefär som att försöka förklara för någon, vad är färgen grönt? Grönt kan för dig vara en sak.
Ja,
du upplever det på ett sätt och jag upplever det på ett annat sätt. Men är man färgblind, då vet man inte vad grönt är.
Nej, det är ju sant. Om man är blind, har man varit blind i sin födseln, om jag förklarar för en att den blomman är väldigt vacker och röd och fin. Han vet ju inte alls vad röd är, han har aldrig sett. Så det är sådana saker man kan tänka på. Men det här med att hjälpa någon i sjukdom, det är väldigt bra att ha vänner som stöd när man inte mår bra. De behöver inte alltid förstå hur det känns att vara sjuk.
Jo, det är bra att ha någon, för det är nog rätt jobbigt att vara själv.
Jo, men ofta träffar man ju medpatienter när man ligger inne till exempel. Eller här i huset har man ju människor som är fullt införstådda hur det känns. Men ens vänner behöver inte vara alltid så de kan precis hur det känns. Man kan ju inte begära att de också ska trilla ner i en depression.
Nej.
Kiki, har du något tillägga där?
Nej, jag säger så här då, att min bästa vän är min förebild. För att han har gått igenom så mycket elände och han fortfarande är troende.
Ja.
Ja. Jag har tappat tron. Jag tycker Gud som gör så mot honom.
Ja.
Ja.
Nej, men religion är ju väldigt, det är väldigt tröstande för många och det respekterar jag. Jag själv är inte troende, men jag respekterar de som är det fullt för att det är väldigt bra att ha någonting att lägga sig på när man inte mår bra.
Ja, så när man inte mår bra så man träffar alltid någon, men det är en annan sak att leva tillsammans. Ha en täta relation så att säga. Men det är liksom väldigt viktigt att de förstår i vilken fas i insjuknandet man är. Så att man kan planera saker steg för steg. Man får inte gå för snabbt fram heller.
Det är ju så när man inte mår bra med depression och sånt. Så det är inte lätt att leva med människor som har depression. Man utsätter dem för alltså, rätt så mycket påfästningar när man inte mår bra. För att man fungerar inte som normalt. Man är inte lika bra pappa. Eller man, eller fru. Eller mamma. Tack så mycket Martin.
Ja, tack.
Har vi någon mer som vill komma upp? Ni kan fundera på det lite så pratar vi lite mer om det nästa paus. Nu kör vi en låt till. Varsågod. Strålande tider, härliga tider och gyllene tider. Ljudet av ett annat hjärta. Vi pratar lite här i Fontänbubbel om medberoende och sådant. Vi har haft ett par stycken upp och pratat om sina erfarenheter av det och sina synpunkter. Du hade lite till på din historia, Kicke. Ska vi köra den nu också innan vi släpper upp folket?
Ja, det, alltså, för mig är det väldigt mycket känslor när det gäller min bästa vän. Alltså, så att vi har varit vänner i så många år. Min bästa vän har dessutom lärt sig själv. Jag tror det är 8 språk flytande. Och han har alltså en fallenhet för språk. Mycket intelligent, stämningsmänniska. Och vi har faktiskt mycket gemensamt. Han är som min storebror. Han ritade en gång i tiden. Och det är såklart att stråken då skulle sätta sig på höger sida på kroppen. Jag är alltså så arg på ödet som har drabbat min bästa vän. En sådan genomgod person. Han har haft det kämpigt i stort sett hela sitt liv. Och trots detta har han inte vänt Jesus ryggen. Jag däremot hutter med näven. Och skriker, varför tog du min bästa vän? Min storebror gjorde honom till en annan. Jag saknar min väns medvetande, ulven pulven.
Ja, stark historia där. Det är ju en form av medberoende du har där också. Att,
ja, det kan man säga, ja.
Att liksom suga in hans olycka på något vis.
Ja, precis, ja.
Vi kör lite upp en mic fortfarande. Vi ska släppa upp en till. Eftersom inte jag släpper min mic så har vi köpt in 2 extra micar. Så ja, nu har vi en här. Välkommen.
Hej.
Och du heter?
Jag heter Soran. Tack. Jag tänkte fatta mig väldigt kort. Jag tycker att räcka ut en hjälpande hand till en människa i nöd är bland det finaste som man kan göra. Men i slutändan måste man komma ihåg att det är en människa som ska upp och inte 2 ner. Det är inte alltid man lyckas, men ha det i sikte. Ha det som målsättning. Ja. Den här människan ska upp.
För många människor, även för mig, så är det ju en självklarhet att hjälpa en människa som man säger är i nöd. Men det är ju inte lika självklart, och man kan tycka vad man vill om de som inte gör det. Men det kan ju faktiskt vara så att de orkar inte helt enkelt, för de själva är inte i så jättebra skick.
Ja, men det går alltid. Och går det inte så har man som har gjort en stor tjänst till världen. Ja.
Och så man ska inte döma, menar jag, att om man säger då hoppar man själv in istället för att man själv har orken. Ja. Tack så mycket. Stanna gärna kvar och diskutera. Vi,
ja.
Så tar vi upp en till.
Tack.
Hejsan Marie.
Hej.
Du hade lite funderingar?
Jag har inga funderingar, utan jag känner att jag står här öppen att kanalisera det som vill komma fram.
Och en öppen mic, du kunde inte mysta.
Nej, precis. Det hände spännande saker.
Ja. Har du någon erfarenhet av sådana här medberoende problem?
Ja, till viss del. Jag har väl haft väldigt mycket vänner som jag har ställt upp för. Och kanske inte riktigt sett att det varit ett medberoende förrän de relationerna har tagit slut. Och insett att jag har gått iväg med en ryggsäck som jag inte hade innan. Innan vi träffades så kanske inte såg ut på det sättet. Att jag liksom nästan anammat deras ryggsäckar.
Mm. Du har inte fått motsvarande hjälp tillbaka?
Jag har nog, kanske från vissa håll. Men jag har också svårt att själv ta emot det.
Ja.
För jag kan känna att det är min väg att gå. Och ja, men jag vet inte, det är svårt. Lite som du beskrev förut. Mm.
Ska man kräva att andra hjälper en tillbaka, eller är mycket som hjälper andra, tycker du?
Jag tycker inte man ska kräva någonting egentligen, utan jag tänker att det handlar väl kanske mer om att vara öppen för att hjälp när hjälpen kommer.
Ja.
Och att inte stå där och hindra sig själv från att ta emot den kanske.
Ja, jag vet ju själv att jag har ju hjälpt folk att flytta till exempel. Men när vid ett tillfälle så behövde jag själv flytta, och jag bar alla mina möbler helt själv. Jag ringde inte mina kompisar och frågade ens. Och det är ju jävligt korkat gjort egentligen. Men,
ja,
men
nej,
det är deras svårt att ta emot hjälp.
Ja, men där känner jag igen alltså.
Ja.
Ja. Sen är det här med att när man hjälper andra, gör man det för att man själv mår bra av det?
Alltså det frustrerande som jag kan uppleva är att det finns en liten del inom mig som vill rätta till någonting.
Ja.
Och när jag upptäcker den så brukar jag liksom tänka, åh nej, nu gör jag det igen. För att jag har ju någonstans inte rättat till något inom mig själv, och så försöker jag rätta till något i någon annan.
Man dränerar sig själv på något vis.
Ja.
Så att, man tömmer energi från den själv. Och
jag tror att det också handlar mycket om något som jag upplever är att jag har lätt för att ta på mig känslor och ta in känslor i ett rum. Och är man då väldigt nära vissa personer så kan det vara svårt. Jag tappar känslan för att det finns ett utrymme mellan oss. Och lite som vi pratade om förra veckan med Caroline, det här med att man blir ett huvud, ja, kan jag också uppleva med problem. Att ibland är det svårt att skilja på vad är mina problem och vad är dina problem.
Mm. Det är väldigt lätt att man dels lyfter varandra, samtidigt man kan också få sänka varandra.
Ja, exakt.
Mm.
Det gäller att vara uppmärksam, tror jag.
Ja. Ja, hej Roger.
Ja, hej, det är jag igen. Berätta. Det är jag igen. Jag tänkte bara på att säga till dig, Kiki, att det du känner, det är helt okej. Okay. Jag tror att det är okej okay med Gud att du känner så. Hade du gjort det över dig själv, liksom, att tyckte att det är så synd om mig och jag förbannar Gud för att du har gjort så här mot mig och så, då hade det varit en annan sak.
Ja, precis.
Mm. Och sen så är det okej okay för mig också. Men alltså, jag blev inte arg för att jag tror ju på Gud.
Mm.
Men jag blev inte arg för att du känner så taget.
Nej, religion är ju någonting som är personligt, så vi går inte in på några religiösa diskussioner egentligen, för att jag tycker vi håller det för oss själva och respekterar varandra, vem man än har för tro.
Okej.
Tycker jag.
Ja, jag tycker att jag vill diskutera min tro ibland.
Ja, diskutera kan vi göra, men inte vi har ingen.
Jag försöker bara lyfta Kiki,
ja,
lite.
Ja, oh, jag förstår. Precis. Mm. Men diskussioner om politik och religion, det blir ofta fel.
Ja, jo, men det håller jag med.
Ja. Mm. För att man försöker pracka på den andra sin tro eller sin politiska övertygelse.
Ja, jo, men det är sant.
Ja. Och det försöker vi undvika här i huset. Men visst, man får lov att diskutera rent allmänt.
Ja. Däremot så jag kan ju tänka också att Gud behöver ju inte automatiskt vara religion. För Gud kan ju vara det är ett begrepp som pekar åt någonting. Sen kan ju det någonting definieras olika av olika personer. Men jag tänker att det också kanske är, det är ditt begrepp. Eller du använder Gud.
Som en gubbe i himlen som var allsmäktiga. Det är ungefär vad jag tror att Gud är.
Nej, men om du vill använda det så, så är det fritt för dig att använda det så. Men jag tänker att det är, ibland är vi också lite för rädda för det här med religion, för att vi tror vi slänger på våra automatiska mallar på människor för att de säger ett ord. Men att det är precis som att säga medberoende eller alkoholism. Alltså, det kommer betyda väldigt olika för olika personer.
Ja, man lägger olika betydelser i ett ord, för att av sin egen erfarenhet och sin egen ryggsäck så har man olika värderingar i ett ord.
Och jag menar, när man pratar om saker som skaver och saker som är allvarliga, så är det nog ganska naturligt att man kanske också glider in på grundläggande syn på världen, och där inkluderas politik och religion, även om vi inte kanske står här och har en liksom predikan eller manifestation.
Nej. Det diskuteras nu, du sa gubbe som sitter där uppe och bestämmer. Det är ju också ett omtvistat om det är en gubbe eller en tant.
Eller om det är ett väsen.
Ja, men det måste ju vara en gubbe, för att en dam hade inte gjort så många fel.
Ja.
Jag tror också att zoomar vi ut tillräckligt långt så kanske vi ser att det finns inga fel, det finns bara liksom vägar som livet tar.
Ja. Finns bara olika sätt att göra rätt.
Ja, eller komma dit man
Ja, men jag har en variant. Jag ser det som en kraft från universum. Universal kraft.
Ja.
Ja. Så skickar man några goda tankar upp så kommer det tillbaka. Liksom.
Karma eller något sånt där menar
du? Ja, precis. Jo.
Mm.
Tänker man negativt, då blir det ju negativt. Då har man ju otur och lite så. Och jag har lagt märke till det i alla fall.
Ja, man skapar ju någonstans sin egen verklighet.
Ja, precis.
Det är lite ödets makt att just nu ska vi spela en låt.
Man, lost my dog in the staircase, took the highest spot on the podium. Like Chauncey, fill up some cause I've been driving. Every time a nigga didn't spot me, I had to figure out my own thing. Now we at the precipice dropping.
Och det här var El Sweatshirt med El Toro Combo Mil. Oh my gosh.
Ja, det ska man inte vara tjurig för. Men vi snackar om medberoende här på Fontänbubbel. Vi har ju alla, eller jag har hört att många har medberoende från sin barndom med att man har föräldrar eller en eller två föräldrar som har haft problem med alkohol eller någon annan drog. Jag själv har sådana erfarenheter. Och det var ju att redan tidigt fick man ju ta hand om sig själv. Och, men det medberoende bestod ofta av att man försvarade dem och talade inte om hur man hade det hemma för att då blev det fel hemma och sånt, så då ville man inte berätta. Och det var ju fel. Det är som den här elefanten i rummet, att när man är liten, visst man säger elefanten, men man är rädd för den så man säger ingenting. Men Roger har lite erfarenhet av sådant.
Det stämmer. I min familj, min far hette Sven-Erik. Han var alkoholist. Han var nykter de sista 10 åren, så han har nog inget emot att jag säger av hans liv, alltså, så att jag har, han har nog ingenting emot att jag säger att han var alkoholist. För det sa han ju själv också de här sista 10 åren. Det var han öppen med. Men innan dess han blev nykter så var han ju inte öppen med det. Och han ville ju inte gå ner och handla öl i butiken. Det fick ju jag göra. Om jag var där, alltså hos hans fru, hans nya fru och min halvbror.
Ja.
Och ja.
Var det innan du själv hade åldern inne eller?
Nej, det var det inte, för då hade jag inte fått handla antagligen. Men det var efter att jag hade fyllt 18 eller det var folköl jag handlade då. Och det var ju alltså det här med att man pratade inte om det. Det fanns en elefant i rummet. Jag sa det till honom en gång, du är alkoholist ju. Så jag rakt ut i hans lägenhet och i rummet där hans fru.
Men det kan man göra hemma. Men alltså utåt sett så hade man en fasad som...
Även inåt.
Alltså även inåt,
även inåt på det sättet att man pratade inte om det. Det är som du säger, elefanten i rummet.
Ja.
Men utåt sett så var det ju... Det var inte så att man gick och tänkte att nej, jag skäms för det här, jag vill inte berätta att min pappa är alkoholist. Det var inte så jag gick och tänkte. Men det var så att man hade en tysthetskultur i familjen. Där man inte pratade om det,
ja,
av någon anledning som jag inte känner till, va?
Ja.
Än idag.
Jag fick ju höra väldigt ofta att säga ingenting till socialnämnd eller skolan eller något sånt, för då tar de därifrån oss. Och då har de ju lagt det på mig att berätta, ja, så händer det saker som inte är så positiva. Så därför valde man då att vara tyst om det.
Ja. Jag hade ju den fördelen att jag bodde hos min mamma och de skilde sig ungefär i den vevan han blev alkoholist. Var väl därför de skilde sig antar jag. Men jag hade den fördelen att jag kunde vara hos min mamma då och jag behövde bara gå dit när jag kände för det eller när jag tyckte att jag hade en plikt att göra det, va? För att det var lite så, för det var inte så kul att gå dit när han drack och så. Men det gjorde jag ändå. Och det var väl för att jag tyckte han var en väldigt bra far. Det var bara det att han var alkoholist.
Mm.
Och när han var nykter så var det inga då, sen när han blev nykter på heltid så var han ju helt annorlunda. Alltså han var ju kanske inte annorlunda, men han var inte berusad i alla fall. Mm. Och det gör ju mycket för ett barn och även för en vuxen. Jag tyckte inte om att se min far berusad. Det känns ju inte bra, även när man är vuxen.
Men så det är det här med att en del blir våldsamma när man dricker och sånt, men man behöver inte bli det för att ett barn ska må illa av det, för det räcker att man är berusad, då mår barnet illa, för man är inte som vanligt. Det är det de inte tycker om.
Precis, och det är därför som jag alltid är nykter på julfesterna hemma hos min mor. Mina systerbarn tycker inte om att de dricker. De är ingen som är alkoholist i den här delen av familjen då. Men barnen tycker inte om att de dricker. Mm. Så jag är alltid nykter på julen och alla helger. Överhuvudtaget så...
Jag själv, ju, när jag växte upp, så var det ju ofta så att framåt middag 12-1-tiden så var de ju helpackade, så det blev ju oftast ingenting av med julafton. Och där har jag valt det också, att julen är helig för mig. Där är ingen drickande överhuvudtaget på julen. När barnen var små och sådant. Det var barnens helg. Jag valde den. En del människor väljer att gå in i samma mönster, och det är medberoendet som tar över där.
När du valde det, hade du det som en ursäkt för att säga att jag är inte alkoholist?
Nej.
Det för det hade min far, han körde taxi va? Ja. Och han drack ju inte dagen innan eller så innan han körde taxi. Och det hade han som en ursäkt, jag är inte alkoholist va? Jag dricker ju inte när jag kör taxi och så. Nej. Och det var... Det kanske var mer än en ursäkt. Det kanske var som han hade någon form av moral, jag vet inte.
Men det är problemet med sådana sjukdomar som alkoholism och även psykiska problem. Min depression till exempel, det är att man själv är den sista som upptäcker att man har ett problem.
Ja, ja, men så är det.
Och det tar tid innan man erkänner det för sig själv.
Han fick ju epilepsianfall, min far, och efter det så gick han med i AA och slutade dricka.
Ja.
För att det är inte så kul att få epilepsianfall. Nej. Och det var ju på grund av alkoholen som han fick det. Så sa doktorn till honom att det är dags att sluta.
Ja, jag vill lova mig själv i tonåren att om och när jag får barn så ska de inte ha sån uppväxt som jag har haft. Så jag drack nästan aldrig någonting när barnen var små.
Ja, jättebra, det är berömvärt.
Sen efter jag skilde mig så hade man ju barnen varannan vecka ungefär, varannan helg. Och om jag kände att jag behövde gå på krogen eller något sånt så kunde jag göra det när jag inte hade barnen.
Ja.
När man har barnen ska man inte dricka, för det är inte... Jag kommer ihåg hur det var själv som barn.
Precis.
Har du några sådana erfarenheter att kika in
med? Nej, inte som barn. Men jag hade en sambo i 4 år som var periodare.
Ja, det är jobbigt. Det blev också en form av medberoende.
Ja, precis. Nej, det var fruktansvärt. Han var inte snäll när han drack och sånt. Så att.
Var han våldsam också?
Nej, men han psykade mig istället. Ja, det var psykisk misshandel.
Ja, men det är ju psykisk misshandel. Ja. Det är ju också våld.
Jo, precis. Mm.
Jag var ju lyckligt ovetande om mina fel, för jag har ju inga. Men inte ens när jag är onykter. Tycker min katt. Men ska vi köra någon låt nu så...
Ja.
Kör vi igång.
Tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay. Okay, would you roll in now?
I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
We don't make a deal with Congress, the border is going to be closed 100%.
Strategiskolan med Roger.
Idag är lektion 14. Sverige. S-400 Triumph luftvärnssystem baserade i Kaliningrad Oblast är nu operationella i Kaliningrad. Robotarna som kan användas har en räckvidd på 400, 250 eller 120 kilometer. 400 kilometers roboten kan enligt uppgift flyga i Mach 12, eller med andra ord 14 700 kilometer i timmen, med en maximal flyghöjd på 40 000 till 50 000 meter och måste skjutas ner på hög höjd eller medelhög höjd. S-400 luftvärnssystemen är optimerade för att skjuta ner antingen ballistiska robotar eller kryssningsrobotar, men kan också användas mot signalövervakningsflygplan och radarplan som AWACS. Ryssarna kan också använda stridsflygplan med R-37 vimpelrobotar med en räckvidd på 300 km för att skjuta ner dessa. En ballistisk robot är alltid en mark-till-mark-robot. Iskander M är en mark-till-mark-robot. De flesta analytiker 2015 antar att den utökade versionen av Iskander med en räckvidd på över 600 km måste vara Iskander K, kryssningsroboten, och inte den ballistiska roboten Iskander M. Kanske är det så, men räckvidden för Iskander M tenderar att sänkas efter vad Kreml säger av politiska skäl. Idag säger många här i Sverige att Iskander M har en räckvidd på 400 km. Jag tror inte det. Om Ryssland känner ett hot i Europa, speciellt konstruktionen av en amerikansk robotsköld, kommer de att ta sig rätten att permanent utplacera Iskander M i Kaliningrad Oblast, där den kommer att utgöra ett hot mot Polen och även Tyskland, för att inte tala om Sverige. Den ryska militärens talesman, då överste, Andrei Bobran, sa att den utökade Iskander-roboten är utformad för operationer mot landbaserade mål såsom ledningscentra, styrkegrupperingar, luft- och robotförsvarsanläggningar och flygplan på flygfält. Han sa också att, citat, vapensystemet är mycket taktiskt manövrerbart och kan levereras av alla typer av transportsystem, inklusive med flygplan. Han borde mena att transporteras, inte levereras. Det som är mest oroväckande med Iskander M är att den i sin utökade version troligen täcker Stockholmsområdet som är inom räckhåll från Kaliningrad. Den heter 9K720 Iskander M Extended Range Version Program som Putins Ryssland utvecklade eller fullföljde efter George W. Bushs proklamation av USA:s rätt att kärnvapenangripa andra länder i ett förebyggande första slag och proklamerandet av W:s avsedda missilbas i Polen. Robotens stridshuvud väger i allmänhet mer om den har en kärnladdning, det vill säga cirka 750 kg mot 480-700 kg om den är konventionell. Så paradoxalt nog kommer det att vara Iskander-roboten som bär ett konventionellt stridshuvud som helt klart bryter mot INF-avtalet. Det kan därför hända att Ryssland vill avskaffa INF-fördraget för att utöka Iskander M:s räckvidd med konventionella sprängladdningar. Chefen för den ryska generalstaben Nikolaj Makarov uppgav i en artikel som publicerades den 17 november 2011 i Washington Post att, citat, under vissa omständigheter kan lokala och regionala konflikter eskalera till ett krig i full skala med kärnvapen. Slutcitat. Kan det sägas tydligare? Omedelbart efter Makarovs uttalande i november 2011 dök den ryska presidenten Dmitrij Medvedev upp på Russia Today's nät-tv-medium och nämnde i förbegående räckvidden 500 km för Iskander M-roboten i samband med ett uttalande om att Ryssland kommer att tvingas lämna startfördraget om den amerikanska robotbasen byggs i Polen. Och han nämnde också att Ryssland kan eller inte kan komma att bygga sin egen robotsköld. Denna siffra, 500 km, strider helt mot vad som har sagts från ryska myndigheter tidigare. Vi kan bara hoppas att ryssarna har tänkt om nu. Men själva poängen med en version med utökad räckvidd är att den har en längre räckvidd än den tidigare Iskander M-roboten som uppfyller INF-avtalet. Den amerikanska översten, pensionerad, Sam Gardiner, tog upp frågan om Iskander M på ett seminarium som han höll i både Stockholm och Tallinn för flygvapnen i regionen, liksom i US Air Force huvudkontor i Tyskland. När det gäller reaktionerna, citat, han kunde lika gärna ha pratat om priset på apelsiner på den asiatiska marknaden, slutcitat, sa han i en privat konversation 2010. Tack!
Ja, det är Fontänbubbel här. Vi hörde tidigare Spring med Angel Olsen. Och sen hade vi ju lite strategiskola med Roger, som vanligt är. Och denna senaste låten, Be What You Wanna Be med Darin. Vi snackat lite om medberoende. Och hjälpa andra och varför man hjälper andra och hur man mår och vilka påfrestningar man sätter på andra människor när man inte mår bra. Alkohol och droger är ju också ett sjukdomstillstånd ibland ju. Kiki, du har tankar nu om detta program?
Ja, jag har ju också lite någonting som jag kan kalla för medberoende. Alltså mer beroende heter det. Alltså man vill vara mer än vad man orkar med egentligen. Alltså man vill vara hela tiden i stort sett. Så att det är väl lite de tankarna jag har.
Ja. Jag har ju en medberoende som jag bor med. Det är min katt. Det problemet har du också.
Ja, fast jag har ju två.
Ja. De är ju beroende av oss för att de vill ha mat och ibland vatten. Lite kälning. Vi har haft många intressanta diskussioner här. Vi har pratat om medberoenden som växer upp med alkoholister. Vi har pratat om medberoende när det gäller barn. Och sen kan man ju snacka om sådana som är medberoende. Jag är beroende av mat, men det är nog de flesta.
Ja, det är luft.
Mat och luft, ja.
Ja, precis.
Ja.
Ja.
Vi kan ju också säga så att vi har ju vår sjukdom, men lite beroendeproblem har jag också haft lite sådär, jag kallar det för självmedicinering, men det var ju alldeles för mycket drickande om man jämför med normala. Men någon risk för att bli alkoholist kände jag inte det som, men visst var det för mycket. Har du haft sådana erfarenheter, Kiki?
Nej, men jag var ju sambo med en sån här periodare då, och jag drack ju som ung och jag drack ju lite grann festdrack och sånt med honom och så här va. Men sen efter har jag blivit nykterist, jag tog inte lukten av öl ens en gång.
Hamnade du i ett sånt läge att du valde att dricka en öl till för att han inte skulle få den ölen? Eller?
Nej, för att jag skulle klara av situationen bättre.
Ja.
För han blev ju elak som sagt. Så att.
Ja, och det kan ju bli så. Mm. Men inget våld, utan det var mer psykiskt.
Ja, precis. Psykisk misshandel. Ja. Ja,
man kan ju säga så, med psykisk misshandel kan nästan kännas värre, för att de läker ju oftast inte så bra de såren.
Det tog 10 år för mig att bli återhämtad.
Ja. Mm. Fysiska sår läker lite fortare.
Ja, precis.
Vi har ju haft musikproducenter här. Vi har haft Marie K.
Och jag har varit producent.
Och så vår tekniker. Per har också varit musikproducent för sista gången. Nej, det var bara skämt. Vi har haft folk som har varit uppe. Roger, vi tackar Roger för fina inslagar. Både läst in och varit uppe och pratat på vår öppen mic. Martin, vi tackar för det. Mycket intressanta åsikter. Soran, vi tackar för det också där. Vi hade Marie uppe och diskuterade lite med oss. Det var jättetrevligt. Marie är ju en väldigt klok ung kvinna. Jag är en klok gammal gubbe.
Ja, vi tackar med resten av publiken också.
Jag tackar dig, Kiki.
Ja, tackar dig, Tony.
Och det finns ju två av oss.
Ja, precis.
Och det är vi.
Det är mörkt nu och du har lagt dig.